vara Herren.
Do you love the Lord?
Älskar du Herren?
Amen.
Amen.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
All of our adjustments here.
Vi ska göra lite justeringar.
We need a taller pulpit.
Vi behöver en större talarstol här så vi kan lägga biblar och böcker och all
it's not that it's just too short.
Han menar att den är för låg, ja. Jag tror han vill ha en större.
I have a rather tall pulpit.
Hemma har jag en ganska hög talarstol.
And one time I had a very short assistant pastor.
Och vid ett tillfälle så hade jag en kort pastor som hjälpte mig.
And when he would preach,
och när han predikade,
all you could see was like this.
Så såg man bara näsan som stack upp ovanför predikstolen.
Some of the people back in the back,
och en del som satt långt bak,
they couldn't even see him.
De kunde inte ens se honom.
And they thought God was speaking.
Och de trodde det var Gud som talade.
Well, it's good to be here again.
Det är gott att vara här igen.
And good to be in the presence of the Lord.
Det är gott att vara i Herrens närhet.
And to be in the presence of people who love the Lord.
Och vara tillsammans med människor som älskar Herren.
And I want to share some things with you today.
Och idag ska jag dela en del saker med er.
That I'm going to be pursuing this subject in the mornings.
Och under förmiddagsmötena så kommer jag fortsätta med samma ämne.
I'm preaching some morning and some afternoon services.
En del förmiddagar ska jag predika och en del eftermiddagar.
And if the Lord wills.
Om Herren vill.
I'm going to pursue these services, this subject in the services of the morning and the afternoon.
Så ska jag utveckla det här ämnet under förmiddagsmötena och även på eftermiddagarna.
It's my belief that God is sending to the world a spiritual awakening.
Jag tror att Herren idag håller på att sända en andlig väckelse, ett uppvaknande över hela världen.
It seems to have been the stirring of it all over the world.
Över hela världen verkar det som Herren väcker upp och börjar göra saker.
And at the same time that God is moving, the enemy is also moving.
På samma gång som Herren är i rörelse så är också fienden på gång.
But I want you to grasp the elements of a spiritual awakening.
Men jag vill att du ska kunna se och förstå vad innebörden av andligt uppvaknande är.
The Spirit of the Lord told me there would be a true revival and a false revival.
Herrens ande har sagt till mig att det kommer bli en sann väckelse men också en falsk väckelse.
And I want you to be a part of the true revival.
Jag vill att du ska få vara med om den sanna väckelsen.
So I'm going to be speaking to you.
Så jag ska tala till dig.
On the elements of a spiritual awakening.
Om vad en sann andlig väckelse innehåller.
Those things that we can look for in spiritual awakening.
Vad vi ska söka efter i en andlig väckelse.
But the title of it is the elements of a spiritual awakening.
Och ämnet är vad en andlig väckelse, ett andligt uppvaknande innehåller.
I want to read a passage to you, a very short passage from the book of Romans, chapter 8.
Romarbrevet 8 finns ett avsnitt som jag vill läsa för dig.
I think Romans chapter 8 is probably one of the greatest chapters in the whole Bible.
Romarbrevet 8 tycker jag är ett av de bästa avsnitten i hela Bibeln.
It has so much in it.
Det finns så mycket i det.
Verse 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace.
Köttets sinne är död, medan andens sinne är liv och frid.
Let's pray.
Låt oss be.
Father, we thank you today for allowing us to be here.
Fader, vi tackar dig för att du låter oss få vara tillsammans här idag.
And we pray, God, that there will be an awakening in our hearts.
Och vi ber att det ska bli ett uppvaknande i våra hjärtan.
That we might understand the elements that you use in an awakening.
Och vi ber att du visar oss de här beståndsdelarna, vad det innehåller, ett andligt uppvaknande.
That we might move in the truth in this hour.
Så att vi nu kan vandra i sanningen.
And so be used by the Holy Spirit.
Och så bli använda av den helige Ande.
We pray in Jesus' name.
Vi ber i Jesu namn.
Amen.
Amen.
There is there's a stirring of the Lord, seems like all over the earth.
Över hela jorden så rör Herren upp någonting.
But it is a stirring that is bringing an awakening.
Och det Herren gör är att han skapar ett uppvaknande.
The scripture says, "Awake thou that sleepest."
Skriften säger att vakna upp du som sover.
And God is going to send an awakening to the church.
Herren kommer att sända ett uppvaknande över församlingen.
You say, Brother Potter, I don't know that we've been asleep.
Nej, men Brother Potter, jag vet inte ens att vi har sovit.
That's the worst part of it.
Det är det värsta.
Amen. We haven't realized it.
Att vi inte har insett.
But what I'm talking about is an awakening to spiritual things.
Jag talar om ett uppvaknande där vi blir medvetna om andliga saker.
And that's what the scripture talks about.
Och det är det Bibeln talar om.
An awakening of spiritual values and of spiritual things.
Ett uppvaknande till att se de andliga värdena och de andliga sakerna.
We're going to use for our example today.
Ett exempel vi ska titta på idag.
We're going to be ministering concerning the life of Jacob.
Det är Jakobs liv.
Jacob represents the fleshly man.
Jakob representerar den kötsliga människan.
He's chosen of God.
Han är utvald av Herren.
God lays his hand on him.
Och Gud lägger sin hand över honom.
The scripture said about God, Jacob have I loved and Esau have I hated.
För det står i skriften att Gud säger att Jakob har jag älskat och Esau har jag hatat.
And I don't intend to explain that today.
Det tänker jag inte gå in på några förklaringar.
More time than we've got today.
För det har vi inte tid med.
But we're going to deal with the life of Jacob.
Men vi ska titta på Jakobs liv.
There's a lot of it we're going to have to leave out.
Det är mycket som vi måste utelämna.
But there's a lot of what we're going to deal with.
Men det finns mycket som vi ska ta itu med och titta på.
Many of you are familiar with Jacob wrestling with the angel of God.
En del av er känner till hur Jakob brottades med Guds ängel.
And of how God met him at Bethel.
Hur Gud mötte honom vid Betel.
And these are the things that I want to deal with this morning.
Och det är detta jag vill att vi ska titta på idag på morgonen.
Jacob has. But we're going to pick up the story where Jacob has cheated his brother out of his birthright.
Vi ska komma rätt in i berättelsen där Jakob har lurat av Esau dennes förstfödslorätt.
You know, he sold him a bowl of soup for a birthright.
Jakob sålde en tallrik soppa för att få Esaus förstfödslorätt.
That wasn't much of a fair trade, was it?
Det var inte speciellt bra affär. Inte speciellt rättfärdigt.
And then Jacob dresses up in a skin, a goat skin.
Och sen klär Jakob ut sig med hjälp av getskinn.
And he goes in and pretends to be his brother.
Går in till sin pappa och låtsas att han är Esau.
And he steals the blessing that belongs to his brother.
Och så stjäl han den välsignelse som egentligen tillhör brodern.
Now, I don't know if you think like I do or not.
Jag vet inte om ni tänker som jag.
Probably not.
Förmodligen inte.
But you know, when I think of Isaac,
men jag tänker på Isak,
and he reaches out and touches the goat skin,
och hur han räcker ut sina händer och rör vid det här skinnet
that Jacob is wearing,
som Jakob har tagit på sig,
and he says, "Oh yes, this is my son Esau."
Och så säger han, ja, nu känner jag igen, det är Esau.
My mind thinks about this.
Då tänker jag så här.
What in the world could Esau have looked like?
Hur i all världen såg Esau ut?
He must have looked like a gorilla.
Han måste se ut som en gorilla.
That's just the way I think.
Ja, det är lite grann så jag tänker.
But Jacob has to run away from home because his brother would like to kill him.
Jakob måste fly hemifrån för Esau ville döda honom.
And As he is on his way from home to his uncle's house.
Och när han är på väg hemifrån för att bege sig till Laban, sin farbror.
God reveals himself to Jacob.
Då uppenbarar Gud sig för Jakob.
Jacob sees a ladder that goes from earth into heaven.
Jakob ser en stege som går ända från jorden ända upp till himlen.
And there are angels ascending and descending on this ladder.
Och på den här stegen så ser han änglar som går upp och ner.
And on top of the ladder he sees God.
Och längst upp på stegen så ser han Gud.
And God begins to speak to him.
Och Gud börjar tala till honom.
He says, "I am the God of thy fathers."
Jag är dina fäders Gud.
And he starts making Jacob promises.
Och sen börjar Gud ge löften åt Jakob.
He says, "I will give you the land that you're in right now.
Jag ska ge dig det land där du befinner dig just nu.
And he says your seed shall be as the dust of the earth for number.
Din säd ska bli som sandkornen och stoftet på marken.
And then he says all of the earth shall be blessed in your seed.
I din säd ska hela jorden bli välsignad.
I am with you and I will keep you.
Jag är med dig, jag ska bevara dig.
And I'll never leave you.
Jag ska aldrig överge dig.
Now, God speaks of five basic things.
Gud talar om fem grundläggande saker.
Now this is in Genesis 28 if you want to.
Det här står i första Mosebok 28 om du vill skriva ner det. Om du vill titta på det sen.
Jacob says surely the Lord was here and I knew it not.
Och Jakob säger så här, sannerligen Gud var här och jag förstod det inte.
Now that's what I'm saying when we need a spiritual awakening.
Det är det jag säger. Det är såna vi är när vi behöver ett andligt uppvaknande.
Jacob is a type of many people in the church.
Jakob, han är en bild av många människor i församlingen.
I want you to listen to what Jacob says.
Jag vill att du ska lyssna noga till vad Jakob säger.
It's in verse 16.
Det är vers 16.
He says, "Surely I was in the presence of the Lord here."
Han säger, jag var verkligen i Guds närhet här.
Surely the Lord is in this place.
På den här platsen är Gud.
And I knew it not.
Men jag förstod det inte. Jag var inte medveten.
There's something wrong with the body of Christ.
Någonting är fel i Kristi kropp.
When they can come to a place where the Lord is and they don't know it.
När man kan komma till en plats där Herren är utan att man är medveten om att det är så.
But it is true.
Men det är sant.
There are many of God's people.
Många av Guds folk.
Who come to the place where the Lord is.
Kommer till den plats där Herren är.
And God is there to meet with them.
Och Gud är där för att möta dem.
And yet they don't even know that God is there.
Men man är inte medveten om att Gud är där.
And when that happens, my friend.
Och när det händer.
It's time for a spiritual awakening.
Då är det dags för ett andligt uppvaknande.
And from this moment God begins to work in Jacob's life.
Från det ögonblicket börjar Gud verka i Jakobs liv.
Now the awakening doesn't take place here.
Själva uppvaknandet äger inte rum just där och då.
It's the beginning of the dealing of God.
Utan Gud börjar handla då.
But the awakening takes place much later.
Men själva uppvaknandet kommer först långt senare.
I want to point out something to you this morning.
Jag vill peka ut någonting för dig den här morgonen.
Now Jacob called the name of this place Bethel.
Jakob kallade platsen där han hade vilat för Betel.
Meaning the house of God.
Det betyder Guds hus.
And Jacob vowed a vow before God.
Och Jakob han svor en ed inför Herren.
And Jacob answers God back with five more things.
Och då svarar Gud på det löftet med ytterligare fem saker.
God makes five promises to Jacob.
Gud ger Jakob fem löften.
And Jacob answers back five things.
Och Jakob svarar fem svar.
He vowed a vow to God.
Han gav ett löfte till Herren.
And he says, if you do this, God.
Om du gör så här, Herre.
If God will be with me.
Om Gud är med mig.
If God will keep me in my way.
Om Gud bevarar mig på min väg.
If God will give me bread to eat.
Om Gud ger mig bröd att äta.
If God will give me clothes to wear.
Om Gud ger mig kläder.
And will bring me home in peace.
Och för mig tillbaka hem i säkerhet och trygghet och frid.
Then the Lord shall be my God.
Då ska Herren vara min Gud.
Now I want to point out something to you.
Här vill jag peka ut någonting.
The five things that God promises.
De fem saker som Gud lovar.
And the five things that Jacob talks about.
Och de fem saker som Jakob talar om.
Are not the same five things.
Det är inte samma fem saker.
God appears to Jacob.
Gud verkar för Jakob.
And he makes Jacob five promises.
Visar sig för Jakob och ger fem löften.
And Jacob begins to talk to God about some other things.
Jakob börjar prata med Gud om en del andra saker.
Jacob is a type of the earthly man.
Jakob är en bild på den jordiska människan.
And like so many Christians, Jacob only sees in God earthly benefits.
Och precis som så många kristna så ser Jakob bara jordiska tillgångar i Gud.
I want you to see that Jacob does not see anything spiritual about what God is saying.
Jag vill att du ska upptäcka att Jakob ser inget andligt i det Gud säger.
There's nothing spiritual here in the promise of God to him.
För Jakob finns det inga andliga saker i Guds löften.
He sees only the earthly benefit.
Han ser bara till de jordiska fördelarna.
If you will be with me,
om du är med mig,
if you keep me,
om du bevarar mig,
if you give me bread to eat,
om du ger mig bröd att äta,
and raiment to wear,
om du ger mig kläder att bära,
and keep me in peace,
och bevara mig i trygghet.
Now let me put these five things in perspective for you right now.
Vi ska sätta det i ett perspektiv vad det innebär för dig och mig.
If you be with me, people seek the presence of God.
Människor söker Herrens närhet.
Lord, if you give me your presence.
Herre, om du ger mig din närhet.
Lord, if you give me your protection.
Om du ger mig ditt beskydd.
Lord, if you give me provisions in life.
Om du förser mig vad jag behöver i livet.
Providing food to eat and providing clothes to wear.
Jag behöver ju mat och kläder.
And Lord, if you just give me peace.
Om du bara ger mig trygghet och frid.
Doesn't that sound like a lot of Christians, you know?
Det låter väl precis som så många av oss kristna ber och tänker.
They're always seeking the presence of God.
Vi söker Gud.
They're always seeking God's protection.
Söker Guds beskydd.
They're always seeking God's provision for something in this world.
Söker Gud som försörjare för det vi behöver här i tillvaron.
Whether it's bread or clothes.
Antingen det handlar om mat eller kläder.
And they're seeking the peace of God.
Och söker Guds fred.
Now you say, Brother Potter, those are wonderful things.
Och Brother Potter, det här är ju underbara saker.
They are the promises of God.
Det är ju Herrens löften.
But Jacob sees nothing spiritual about the promise of God.
Men Jakob missar det andliga i Guds löften.
And the five things that Jacob talks about.
Och de fem saker som Jakob talar om.
Are not the five things that God has talked about.
Inte de fem saker Gud talar om.
Now God wants Jacob to realize these things.
Och Gud vill att Jakob ska inse vad det är för fem saker Gud talar om.
And what is on the heart of God is not just what's happening in Jacob's life right then.
Och det Gud har på sitt hjärta, det handlar inte bara om vad som händer med Jakob just där och då.
What's on God's heart are the things that are to be.
Utan Gud har i sitt hjärta det som ska ske senare.
Now let's listen to these things that God has said.
Nu ska vi lyssna på vad Gud säger.
I will give to your seed this land.
Det här landet ska jag ge åt din säd.
Your seed shall be a great multitude of people.
Din säd ska bli ett stort folk.
All the earth shall be blessed in your seed.
Hela jorden ska välsignas i din säd.
I will be with you and keep you.
Jag ska vara med dig och bevara dig.
Now God has to do this or the seed cannot be.
Det måste Gud göra, för annars kan inte säden växa till.
He says, I will not leave you.
Jag ska inte överge dig.
And all of these things that God is talking about,
och allt det som Gud talar om,
are related to the land.
Det har med landet att göra.
That his posterity after him is going to receive.
Som han ska få i ett senare skede.
And is related to the seed that shall come forth out of Jacob.
Och det har att göra med den säd som ska komma.
And that through this is going to come a blessing to all the earth.
Och genom det så ska en välsignelse komma till hela jorden.
Now let's look at what Jacob sees in God.
Och nu ska vi se ur Jakobs ögon vad han ser hos Gud.
Now Jacob is he's earthly minded.
Jakob, han har ett jordiskt sinne, ett världsligt sinne.
God has revealed himself. Let me throw this down there to you. God has revealed himself to Jacob.
Gud har uppenbarat sig för Jakob.
But Jacob is earthly minded.
Men Jakob, han har ett jordiskt och världsligt sinne.
And all he sees out of this relationship with God.
Och med Guds relation så ser han bara vissa saker.
Is to have God go with me.
Det att Gud, du måste vara med mig.
And give me protection.
Skydda mig.
And provisions.
Försörj mig.
And give me peace.
Ge mig fred.
He sees nothing of the spiritual content.
Inget andligt innehåll ser han i relationen med Gud.
He sees nothing of what God sees in Jacob's life.
Jakob ser inte det Gud ser i Jakobs liv.
What is God seeing?
Vad är det Gud ser?
Here? Why is God wanting to give this people the land?
Varför vill Gud ge landet åt folket?
Because he's going to have a special people.
Därför att han vill ha ett utvalt folk.
God has to have a special
Gud people. Måste få ett utvalt folk.
There are going to be a people to which he reveals himself.
Han måste ha ett folk för vilka han kan uppenbara sig själv.
Of all the world's nations, this one is chosen.
Av alla nationer på jorden så utväljer han en speciell.
For God to reveal himself.
Där Gud kan uppenbara sig själv.
And that through this people.
Och att genom det folket.
Will come the seed.
Så ska den säd komma.
Which we understand is Jesus Christ.
Som vi förstår är Jesus Kristus.
He is the seed of Abraham.
Han är Abrahams säd.
And through him.
Och genom honom.
Will all the nations of the earth be blessed.
Så kommer alla jordens nationer att bli välsignade.
Jacob sees how that he can use God for himself.
Men Jakob ser bara hur han kan utnyttja Gud för sina egna syften.
And he has no concept of what God wants to do in his life.
Han har ingen uppfattning om vad det är Gud vill göra i hans liv.
I hope this is meaning something to you.
Jag hoppas att det här innebär och betyder någonting för dig den här morgonen.
How often do we fail to see God's plan in the calling of our own life?
Det är så ofta vi missar att söka Guds planer och avsikter i våra liv.
And we relate God's blessings in our life to the present, to the here and now.
Och vi kopplar ihop Guds välsignelse i våra liv med hans närvaro.
Lord, I want your presence in my life.
Åh Gud, jag vill att du ska vara nära i mitt liv.
I want your divine protection.
Jag vill ha ditt gudomliga beskydd.
Lord, we want you to provide for us the things of this life.
För att jag behöver dig som försörjare för att få det jag behöver här på jorden.
Whether it's food or raiment or housing or whatever.
Antingen det handlar om hus eller mat eller kläder.
Lord, I want your peace in my life.
Och så behöver jag din trygghet i mitt liv.
These are the same things that Jacob sought.
Det är precis det Jakob sökte.
Now I'm not saying it's so wrong to seek these things.
Jag menar inte att det är alldeles på tok fel att söka efter de här sakerna.
When Jesus taught us to pray,
när Jesus undervisade om hur vi ska be,
he taught us to ask God to provide this our daily needs.
Då sa han att vi skulle be Gud om dagligt bröd.
But there's something higher than that.
Men det finns någonting som är högre än detta.
There's something far greater than what Jacob sees.
Som är mycket större än det Jakob ser.
Jacob has a calling.
Jakob har en kallelse.
He has a tremendous calling.
Han har en fantastisk kallelse.
Now there was something that went along with the birthright that he purchased.
Det var någonting som hörde samman med denna förstfödslorätt som han hade handlat till sig.
That there was the priesthood of the home.
Det fanns en prästtjänst i hemmet.
And through this calling, God is going to bring the Messiah.
Och genom denna kallelse så ska Gud komma med Messias.
The promise of the Messiah has come through Abraham.
Messias löftet kom genom Abraham.
Paul writes about it in the book of Galatians.
I Galaterbrevet skriver Paulus om detta.
And he talks about the promise that God made to Abraham in the 17th chapter of Genesis.
Där talar han om det löfte som Gud gav till Abraham i det 17:e kapitlet i första Mosebok.
How he says, and through thy seed will all the earth be blessed.
Han säger att genom din säd ska hela jorden välsignas.
And unto thy seed will I give this land.
Jag vill ge din säd detta land.
The promise to Abraham is twofold.
Och löftet till Abraham är tvåfaldigt.
He said, "So shall your seed shall be like the stars of the sky."
Din säd ska bli som stjärnorna på himlen.
And the sand of the seashore.
Som sanden på havet.
From
botten, eller på stranden.
God is going to give.
Så många barn ska Abraham få.
Now, I want you to see there are two seeds here.
Det finns alltså två olika.
There is a heavenly seed.
Det finns en himmelsk säd.
And there's an earthly seed.
Och en jordisk säd.
There's the spiritual seed.
Den andliga säden.
There's the physical seed.
Och det är den fysiska säden.
Now when God speaks to Jacob,
när Gud talar till Jakob,
he said your seed will be like the sand of the seashore.
Så säger han att din säd ska bli som sanden.
He doesn't say anything about the stars here.
Där talar han inte om stjärnorna.
But the promise of God,
men Guds löfte,
to Jacob's life,
i Jakobs liv,
reveals even the spiritual there.
Uppenbar också det andliga där.
But it's important that you grasp what I'm saying this morning.
Men det är viktigt att du får tag i det jag säger den här morgonen.
When God reveals himself to Jacob,
när Gud uppenbarar sig för Jakob.
Now Jacob's nature, he's a manipulator.
Det är så här, Jakob, han manipulerar, han är en bedragare.
He's a conniver.
Han är en listig bedragare.
By his very nature, he's a he's a crook.
Han är en skurk till sin natur.
And when God appears to him,
och när Gud uppenbarar sig för honom,
he begins to see, how can I get the best out of this relationship?
Så tänker han, hur kan jag få ut det bästa ur den här relationen?
How can I come out using God to get the things I want?
Hur ska jag kunna använda Gud för att få ut det där jag behöver och vill ha?
And that is the attitude of so many Christians today.
Det är så många av oss kristna som har den attityden idag.
How can I use my relationship with God?
Hur ska jag kunna använda min relation till Gud?
To get the best things for me.
För att få ut det som är bäst för mig.
Well, God had to deal with Jacob's life about that.
Och därför fick Gud ta itu med Jakobs liv.
And he took Jacob to Laban's house.
Och Gud förde Jakob till Labans hus.
Laban was his uncle.
Laban var hans farbror.
And he begins to give Jacob an education.
Och Gud började ge Jakob en utbildning, kan man säga.
Laban was the kind of a man that Jacob was.
Laban var exakt samma typ av människa som Jakob själv.
And Jacob goes to work for him.
Jakob börjar arbeta åt Laban.
And when Jacob's working for him, Laban changes his wages 10 different times.
Och medan Jakob arbetar åt Laban så ändrar Laban hans lön 10 gånger.
In 20 years time he changes the wages 10 times.
På 20 år så ändrar han lönen 10 gånger.
And every time he sees Jacob starting to prosper,
varje gång Laban ser att det går bra för Jakob,
he changes things.
Så ändrar han lönen.
He's made a deal with Jacob.
Han har gjort en överenskommelse, ett avtal.
He says you can have all of the sheep that are born that are spotted, you know.
Han sa att du kan få alla får och getter som föds med som är brokiga, som
and,
är
and I'll take the striped ones, you know.
Så tar jag de som ser annorlunda ut.
And so when God begins to give Jacob all the spotted ones.
Men så manipulerar Jakob och så börjar Gud ge honom alla de här spräckliga fåren som föds.
Then Laban says, no, we can't do it that way.
Nej, det gillar inte Laban, så då säger han, det där får vi ändra på.
I'll take the spotted ones and you take the striped
ones. Jag tar de spräckliga så tar du de andra.
And back and forth it goes like this
for 20
years.
Och så håller det på så här i 20 års tid.
Every time he sees God's blessing on Jacob.
Varje gång Laban ser att Gud välsignar Jakob,
he tries to change things.
Så försöker han ändra på förhållandet.
So that he can have the blessing of God.
Så att han kan få Guds välsignelse.
And Jacob sees this.
Det ser Jakob naturligtvis.
Of course, the worst deception was about his daughter, wasn't it?
Och det värsta bedrägeriet var ju när han lurade Jakob på dottern.
Jacob served his father-in-law 7 years for the one that he loved.
Jakob tjänade sin svärfar i 7 år för att få den kvinna han älskade.
And after the 7 years,
efter de här 7 åren,
they had the wedding.
Så var det bröllop.
How many of you know this story?
Hur många känner till den här berättelsen?
Am I telling a story you don't know this
story? Jag ska berätta någonting du redan känner till.
Sometimes if I think you don't know the story, I'll go into it a little more detail.
Ibland om jag misstänker att ni inte känner till det, så kan jag gå lite djupare in och berätta mer.
But the first time that Jacob saw Rachel, he fell head over heels in love.
Det var så att Jakob, han blev helt upp över öronen förälskad första gången han såg Rachel.
That was the woman of his dreams.
Och det var hans drömkvinna.
And so he worked 7 years for her.
Han jobbade 7 år för att få henne.
And then they had this big party.
Och så hade de den här bröllopsfesten.
And Jacob had a little bit too much to drink.
Och Jakob han drack lite för mycket.
And went into the wedding chamber.
Och så gick de in i bröllopssviten.
And the next morning,
och så när han vaknade nästa morgon,
when he rolled over to give sweet thing a kiss,
så rullade han över för att kyssa sin älskade brud.
It wasn't sweet thing.
Men det var inte hans älskade brud.
It was her sister.
Det var systern.
Jacob was pretty upset about this.
Jakob blev ganska upprörd.
How would you feel about it?
Hur skulle du uppleva det?
Your bride comes down the aisle with a veil.
Bruden kommer ner längs mittgången i kyrkan med en slöja.
You can't see through the veil.
Du kan inte se genom slöjan.
You have a wedding.
Och du gifter dig med henne.
You think you're marrying one person.
Och du tror att du har gift dig med en människa.
And then you lift the veil to give the bride a kiss.
Och så lyfter du på slöjan för att kyssa din brud.
And it's not her.
Men det är inte hon.
It's somebody else.
Det är någon annan.
How would you feel?
Hur skulle du känna dig?
Well, Jacob was upset.
Och Jakob, han blev upprörd.
And he went to his father-in-law.
Så han gick till sin svärfar Laban.
And his father-in-law said, "Oh, I forgot to tell you the fine print."
Oh, sa Laban, jag glömde att be dig att du skulle läsa det finstilta i kontraktet.
You know, sometime when you sign a contract.
Du vet hur det är när man skriver på ett kontrakt.
They had this fine print on there, you know.
Så finns det på baksidan eller någonstans väldigt liten text, finstilt.
Things that are written in big letters never bother me.
Det som är skrivet med stora bokstäver, det bekymrar mig aldrig.
When I look at a contract.
När jag tittar på ett avtal eller kontrakt.
It's all that little bitty stuff on the contract.
Det är allt det där små, det där finstilta som är problemet.
That you have to be a lawyer to understand.
Man måste vara advokat för att fatta det.
I don't like that kind
of stuff. Jag gillar inte det.
But anyway, Jacob finds out that the older daughter has to get married first.
Men Jakob kom då på alltså att Laban vill ha den äldsta dottern gift först.
And so he has to wind up serving his father-in-law 7 more years.
Och det här slutar då med att Jakob måste tjäna sin svärfar ytterligare 7 år.
For the woman that he loves.
För att få den kvinna han älskar.
Now this was the plan of God.
Detta var Guds plan.
It was God's plan.
Det var Guds plan.
Sometimes there are things in the plan of God that we don't like.
Det finns saker i Guds plan för oss som vi inte gillar.
Let me ask you a theoretical question.
Jag ska bara ge dig en teoretisk, hypotetisk fråga den här morgonen.
Do you think Jacob would have married Leah by himself?
Tror du att Jakob skulle gift sig med Leah av egen fri vilja?
Left to his own will?
Om han hade fått bestämma själv.
If he had been left to his own discretion.
Om han helt och hållet själv hade fått bestämma.
Would he have married Leah?
Skulle han då gift sig med Leah?
No.
Nej.
He would not have done it, not of his own will.
Inte om han hade fått bestämma själv.
And so what we see developing here is the plan of God.
Så vad vi ser här, det är hur Guds plan utvecklas.
God said, "I'm going to make of you a great nation."
För Gud sa, jag ska göra ett stort folk av dig.
How many of you know how many children that Rachel had?
Hur många vet hur många barn Rachel fick?
Rachel had 2 children.
2 barn fick Rachel.
Joseph and Benjamin.
Och Benjamin.
The only 2 children.
Bara 2 barn.
That were really born of this woman.
Som föddes av den kvinnan.
But God says, "I'm going to make of you a great nation."
Men Gud talade till Jakob att han skulle göra honom till ett stort folk.
And this had to be so.
Och nu måste detta ske.
He had to have both of these women.
Han måste ha båda kvinnorna.
To bring forth the seed of this nation.
För att få säden som skulle bli grunden för hela nationen.
God said, "I'm going to give you a land."
Jag ska ge dig ett land, sa Gud.
"I'm going to make of you a great people."
Och jag ska göra dig till ett stort folk.
"I'm going to make of you a nation."
Jag ska göra en nation av dig.
"And not only a nation, nations will come out of you."
Och inte bara en nation, utan nationer, folkslag ska komma ut ur din säd.
We find that promise later.
Och det löftet ska vi titta
in
på
chapter 35.
Ser vi kapitel 35.
When God renews his promise to
när
Jacob.
Gud förnyar sitt löfte.
He says kings shall come out of you.
Då säger han att konungar ska utgå från din säd.
And a great nation will come out of you.
Och en stor nation ska komma ut ur dig.
And other nations will come out of you.
Och andra nationer ska också utgå ifrån dig.
Now he's making these promises.
Han ger de här löftena.
But you see, God has a plan.
Men Gud har en plan.
But I'm telling you, at this point in Jacob's life, he couldn't see that plan.
Men Jakob kunde inte vid den här tidpunkten se denna Guds plan.
Now, it would really take the mind of God, wouldn't it?
För att se det så skulle han behövt ha Guds sinne.
To have seen this.
För att kunna se det.
It's hard enough marrying one woman.
Det är tillräckligt problematiskt att gifta sig med en kvinna.
Without marrying 2.
Men att tänka gifta dig med 2.
But at least he had the same mother-in-law.
Men åtminstone hade han bara en svärmor.
Amen. You know, I think about Solomon sometimes.
Jag tänker på Salomo ibland.
Solomon had something like 800 wives, you know.
Salomo hade ungefär 800 hustrur.
And I was thinking about this one day.
Och vid ett tillfälle så funderade jag på det här.
Again, this is my own mind up here.
Det är mina egna fantasier jag delar nu.
And all of a sudden it just hit me.
Plötsligt så slog det mig.
This guy had 800 mother-in-laws.
Den här killen hade alltså 800 svärmödrar.
And they said he was smart.
Och de sa att han var vis.
Oh well.
Oh, ja.
But you see the plan of God unfolding here.
Men här ser vi, tittar vi nu på hur Guds plan utvecklas.
There are things in our life.
Det finns såna saker i vårt liv.
that God has to allow us to get into,
som Gud tillåter oss att komma in i,
that we didn't plan on,
som vi inte har planerat,
and we certainly wouldn't have done,
och som vi verkligen inte skulle gjort,
because we're looking at it from our point of view.
Och det beror på att vi ser på sakerna utifrån vårt perspektiv.
All Jacob sees of his relationship with God,
allt Jakob kan se av sin relation med Gud,
is how he can get God to do something for him.
Man kan bara se hur ska jag kunna få Gud att göra saker för mig.
Now I cannot stress this enough this morning.
Och det här kan jag inte betona tillräckligt mycket.
Because that is what we see in the church world today.
För det är precis detta vi ser i församlingen över hela världen idag.
We see multitudes of God's people.
Vi ser massor av Guds folk.
Whose only relationship with God,
vars enda relation till Gud,
is what can I get God to do for me?
Består av det här sättet att tänka. Vad ska jag kunna? Hur ska jag kunna få Gud att göra saker för mig?
Well now, Jacob has to leave home now.
Jakob han måste.
Very second home.
Jakob måste efter ett tag ge sig av ifrån Labans hus.
After 20 years, he begins to really discern what Laban's going to do.
Efter 20 år börjar det gå upp för Jakob vad det Laban håller på med.
Do you know what would have happened to Jacob if he had stayed at Laban's house?
Har du tänkt någon gång på vad som skulle hänt med Jakob om han hade stannat kvar i Jakobs hus eller i Labans hus?
Laban would have found a way to take everything away from him.
Då hade Laban räknat ut något sätt att beröva Jakob allt han ägde och hade.
He would have lost it all.
Jakob skulle förlorat allt.
And he knew that.
Det visste han förstod det.
When a man has changed your wages 10 times in 20 years.
När en människa har ändrat och sänkt din lön och manipulerat med dig 20 år, 10 olika gånger under 20 års tid.
With the express purpose to keep you from prospering.
Med ett enda syfte att hindra dig från att det ska gå bra för dig.
Then you know that he is looking upon what you have.
Då förstår du att han är ute efter det du äger.
He's desiring the things you
have. Han begärar sig efter dina saker.
And he regrets having to let you have it.
Och han ångrar, han tycker inte om att behöva ge dig någonting. Allt du har fått av honom på olika sätt, det vill han ha tillbaka.
So Jacob knows that Laban is trying to find a way to take everything away from him.
Laban han inser, eller Jakob inser att Laban försöker ta ifrån honom allting.
So Jacob hears from God about going home.
Så Jakob han lyssnar till Gud och förstår att Herren vill att han ska återvända hem.
And he leaves while Laban is away shearing the sheep.
Och han sticker iväg medan Laban är ute på fälten och passar fåren.
He knew that Laban would be busy for several days.
Han visste att Laban skulle vara borta några dagar.
And so he leaves with his family and heads back toward home.
Så han passar på, samlar sin familj och ger sig av för att återvända hem.
Now when Laban hears about it,
när Laban hör talas om detta,
he pursues him.
Börjar han följa efter Jakob.
Now this proves what I'm saying.
Och det bevisar det jag säger.
Why would he pursue him?
Varför skulle han börja följa efter?
If he didn't have an intention of taking back everything.
Om han inte hade ett syfte eller uppsåt att återerövra allt Jakob hade fått.
And remember what he says to Jacob when he finds him?
Och när han till slut kommer ikapp Jakob, vad säger han då?
He tells Jacob, he said, everything you have is mine.
Då säger han till Jakob, allt du har är mitt.
But God spoke to Laban.
Men Gud talade till Laban.
And said, don't you touch Jacob.
Och sa, våga inte röra Jakob.
And don't you speak to him either good or bad.
Tala varken gott eller ont till honom.
Amen. God had already warned him.
Gud hade redan varnat honom.
And if God had not warned Laban,
men om Gud inte hade varnat Laban,
he would have killed Jacob.
Så hade han dödat Jakob.
And he would have taken everything back.
Och tagit allt.
Well, Jacob knew that.
Jakob förstod det.
And so Jacob has no heart to go back at all.
Jakob han har ingen längtan efter att återvända.
But then he hears that his brother is coming.
Men så hör han att hans bror är på väg.
This is the same brother that wanted to kill him now.
Det var alltså Esau, brodern som ville döda honom.
And they haven't made up now.
Och de har inte gjort upp.
And here comes his brother with 400 armed men.
Och här kommer hans bror med 400 beväpnade män.
And Jacob is fearful.
Och Jakob han blir rädd.
He knows he can't go back or he'll lose it all.
Han vet att han kan inte återvända till Laban, då förlorar han allt.
Laban will find a way.
Laban kommer hitta på något sätt att
And yet here comes his brother.
Och här kommer hans bror.
That wanted to kill him.
Som vill döda honom.
With 400 armed men.
Med sina 400 beväpnade män.
He can't go forward, he can't go back.
Han har ingenstans att ta vägen.
Laban's going to take it this way.
Går han tillbaka till Laban så
Esau's going to take it this way.
Och Esau går på andra hållet, så tar Esau hand om.
Well, God got him where he wanted him.
Gud fick Jakob dit han ville.
Amen. Praise God. Let me turn the page here. Praise the Lord. It's at this time we see Jacob wrestling with the angel of God.
Det är nu vi kommer till den punkt där vi ser Jakob brottas med Guds ängel.
As Jacob is left alone that night,
den natten blir Jakob ensam.
The angel of God wrestles with Jacob.
Herrens ängel brottas med Jakob.
I've said this many times, but I'll say it once more.
Jag har sagt det många gånger, men jag säger det gärna en gång till.
Sometimes God has to get us on our back so we can look up.
Ibland så måste Gud få ut oss i en position så att vi kan se upp.
Should I say that again?
Jag kan säga det en gång till.
Sometimes God has to get us on our back so we can look up. On our back.
Ibland så måste Gud få lägga ner oss på rygg så att vi kan se upp på Gud.
Jacob has never seen the spiritual things.
Aldrig tidigare har Jakob sett det andliga.
He has no concept of the spiritual things or God's call upon his life.
Han har ingen uppfattning om det andliga eller Guds andlighet eller Guds kallelse över hans liv.
God has called him to be an Israel.
Gud har kallat honom att bli en Israel.
Not a Jacob.
Inte en Jakob.
God has plans for this man to be an Israel.
Gud har planer för den här mannen att bli en Israel.
He has a plan to reveal himself through Jacob.
Han har planerat att uppenbara sig genom Jakob.
A people will be born out of this
Ett
man.
Ett folk ska födas fram genom denna man.
A land will come to these people.
Ett land ska ges åt folket.
A savior will be manifest through these people.
Genom det folket ska en frälsare komma.
And in that savior all the earth is going to be blessed.
Hela världen ska bli välsignad genom den frälsaren.
And this is really the crux of the problem with most of our spiritual lives.
Och det är det som är kruxet och problemet med de flestas andliga liv.
Like Jacob.
Precis som med Jakob.
We see the things that we want God to do for us.
Vi ser ju det vi vill att Gud ska göra för oss.
But do we see the plan of God for our life?
Nu ska vi se Guds plan för våra liv.
Do we see that God called you with something in mind?
Hur ska vi kunna se att Gud har kallat oss därför att han har någonting berett för oss?
That when God called you into the kingdom, he had something for you to do.
Så när Gud kallade in dig i sitt rike, då hade han bestämt någonting som du skulle vara engagerad i.
Have we ever seen the higher aspect of our calling in God?
Har vi någonsin upptäckt de högre aspekterna av vår kallelse?
And until you do,
och inte förrän du gör det,
there is going to be within a struggle with God.
Kommer du kommer att ha en kamp med Gud.
God is going to wrestle with us.
Gud kommer att brottas med oss.
Until we see God's plan for
ända
our
tills
life.
Vi ser Guds plan för våra liv.
I want you to see something about Jacob.
Jag vill att du ska se någonting i Jakobs liv.
As Jacob is wrestling with the angel of
när
God.
När Jakob brottas med Herrens ängel.
There's something in Jacob that awakens.
Så finns det någonting i Jakob som vaknar.
Jacob has all the blessings of life.
Jakob har hela alla de välsignelser som hör till det här livet.
Back in those times.
På livet på den tiden.
I know he didn't have a Mercedes.
Jag vet att han ägde ingen Mercedes.
Or something like that.
Eller något liknande.
But they didn't have them back then either.
Men det hade de ju inga. De hade inga bilar på den tiden.
Jacob has riches.
Jakob har rikedomar.
He has wives,
han har fruar,
servants,
han har
tjänare, family.
Han har familj.
He's got everything a man could
han
desire.
Han har allt en man kan önska sig.
But Jacob has yet to
Men
see the spiritual.
Jakob måste fortfarande se det andliga.
This is what God is doing with Jacob
Och
at Peniel.
Det är det Gud gör med Jakob vid Peniel.
When the angel of God is wrestling with him.
När Herrens ängel brottas med honom.
It's not to destroy him.
Så är det inte för att förgöra honom.
God could have just thumped him and killed him.
Gud kunde bara dödat honom i ett ögonblick.
But God didn't want to kill him.
Men Gud ville inte döda honom.
He wanted to awaken
Han
vill something
väcka
within
him. Någonting i Jakobs liv.
He wanted to make Jacob see something.
Han ville få honom att se någonting.
Jacob does see something.
Jakob får verkligen upp ögonen och ser någonting.
He sees the face of God.
Han ser Guds ansikte.
And yet he is preserved.
Och ändå bevaras han.
Ah, but to see the face of God is to die.
Men den som ser hans ansikte ska ju dö.
The name Peniel.
Namnet Peniel.
It means I've seen the face of God. My life is preserved.
Betyder jag har sett hans ansikte och ändå blivit bevarad.
How strange.
Vad märkligt.
How strange that God didn't kill him.
Vad märkligt att Gud inte dödade honom.
That God didn't allow him to die here.
Att Gud inte tillät att han dog.
But in all truth, he did die.
Men på ett sätt kan man verkligen säga att han dog.
He did die.
Han dog verkligen.
Jacob did die.
Jakob dog.
And Israel is born.
Och så föddes Israel.
Do we understand the reason for God revealing himself to us?
Förstår vi orsaken till varför Gud inte uppenbar sig för oss?
To see the face of God is to die.
Därför att se Guds ansikte, det är att dö.
And that's exactly what God wants us to do.
Och det är precis vad Gud vill att vi ska uppleva.
It is in seeking the face of God.
Det är när vi söker Guds ansikte.
David said, "Thy face will I seek."
David sa, jag ska söka ditt ansikte, o Herre.
That sounds strange.
Låter märkligt, gör det inte det?
Oh, we use it so glibly
vi
today.
Vi använder det här uttrycket så lätt färdigt många gånger.
And never realizing what it says.
Vi fattar inte riktigt vad det innebär.
Oh, I'm going to seek the face of God.
Oh, jag ska söka Herrens ansikte, säger vi.
Do you know what it means?
Men vet du vad det innebär?
It means you're going to seek to die.
Det betyder att du försöker dö.
You're seeking death.
Du söker döden.
Jacob sees the face of God.
Jakob ser Guds ansikte.
The angel of God says, "Let me go."
Guds ängel säger, släpp mig.
Jacob says, "I'll not let you go unless you bless me." Something happens here.
Någonting händer.
Something I want to point out.
Någonting som jag vill peka ut.
It is not that Jacob wins over the angel.
Det är inte det att Jakob besegrar ängeln.
It is that Jacob wins over himself.
Jakob besegrar sig själv.
Let me say that again.
Jag ska upprepa det.
Jacob doesn't win over the angel.
Jakob besegrar inte ängeln.
He prevails over himself.
Han kämpar och vinner seger över sig själv.
This is what real prayer is all about.
Det är det som verklig bön handlar om.
This is what seeking the face of God is all about.
Det är det innebär att verkligen söka Guds ansikte.
We do not change God by prayer.
Vi kan inte förändra Gud genom våra böner.
Do you not understand it? We do not change the mind of God by prayer.
Vi kan inte förändra Guds sätt att tänka genom våra böner.
Prevailing prayer.
Uthållig bön.
Is not making God see something your way.
Det är inte att vi får Gud att se någonting som vi har upptäckt.
Prevailing prayer.
Uthållig bön.
Spiritual prayer.
Andlig bön.
Is when the spiritual part of us prevails.
När anden i oss är uthållig.
Over the natural part of us.
Och vinner seger över vår naturliga människa.
My text said to be spiritually minded was life and peace.
Jag utgick ifrån en text. Could you repeat that?
To be spiritually minded is life and peace.
Att ha ett andligt sinne, det innebär liv och frid.
To be carnally minded is death.
Köttsligt sinne innebär död.
Let's say it again.
Vi upprepar det.
To be spiritually minded.
Att ha andligt sinnad.
Is life and peace.
Det är liv och frid.
To be carnally minded.
Att vara köttsligt sinnad.
Is death.
Är död.
That's what you minister from your life.
Och det är det du tjänar och förmedlar genom ditt liv.
That's what comes out of you.
Det är det som utgår ifrån dig.
Now we're not talking about just talking spiritual things.
Vi talar inte bara om att prata om andliga saker.
I've seen people talk spiritual things.
Och jag har sett människor tala om andliga saker.
Yet at the same time minister death.
Och på samma gång betjäna död.
I have seen people seek spiritual things.
Jag har sett människor söka andliga saker.
And at the same time,
på samma gång,
they desire them to use them for themselves.
Längtat efter att få använda det till sina egna syften, för sina egna syften.
How many are those who seek the gifts of God and the callings of God?
Hur många människor söker Guds löften och kallelse?
As a means of fulfilling an ambition.
För att använda det som medel till att genomföra sina egna ambitioner.
Or using them for their own glory.
Eller att använda dem för att förhärliga sitt eget namn.
Simon the sorcerer.
Simon tolkaren.
Seeing Peter lay his hand upon people and fill them with the Holy Spirit.
Såg Petrus lägga händerna på människor och de blev fyllda av Guds heliga ande.
offered him money.
Han erbjöd pengar.
Said, give me this great.
Ge den här stora gåvan åt mig.
That upon whom I lay my hands.
Så att jag kan lägga händerna på människor.
The Holy Spirit.
Och så kommer den helige ande.
Was Simon concerned with the body of Christ?
Var Simon angelägen om att det skulle gå bra för Kristi kropp?
Was this sorcerer concerned with people receiving the Holy
Spirit?
Hade den
här tolkaren ett hjärta för att se människor få ta emot helig ande?
Did he care for God's people?
Hade han omsorg om Guds folk?
No.
Nej.
He wanted the gift to make money with it.
Han ville tjäna pengar på Guds gåva.
No wonder Peter rebukes him.
Inte undra på att Petrus tillrättavisar honom.
He says, "You have neither part nor lot in this thing."
Du har ingen del i detta, säger Petrus.
You're still in darkness.
Du lever fortfarande i mörker.
I wonder where some people would be today if God was to use that formula on them.
Jag undrar var vi skulle befinna oss, många av oss idag, om Gud skulle använda samma tillrättavisning mot oss.
We need to understand spiritual things.
Vi måste börja förstå andliga principer.
All over the world, God is awakening. God is stirring people.
Över hela jorden så kommer Gud idag med ett uppvaknande. Han skakar om människor.
We hear about it now and then.
Vi hör talas om det då och då.
How many of you heard of the Toronto blessing?
Hur många har hört talas om Toronto-välsignelsen?
How many of you been to Toronto?
Hur många av er har varit till Toronto?
Most every place I go, somebody's been to Toronto.
Nästan var jag än kommer så är det någon som har varit i Toronto.
And we hear of God doing something here or there.
Och vi har talat om hur Gud gör saker här och där.
And right now in America.
Och just nu i USA.
On most every one of the religious campuses in America.
Så är det så att på nästan alla, you mean the schools,
the religious universities.
Och på nästan på alla de kristna universiteten i USA.
Something special is happening.
Så händer något speciellt.
They're having to close the classrooms.
De får stänga lektionerna.
Because the people are meeting together.
Därför att folk möts.
And repenting of their sins.
Omvänder sig från sina synder.
Have you heard about that?
Har ni hört talas om detta?
Anybody here heard about
that? Har någon här hört talas om det?
Some of you have.
En del av er har.
And they don't know what to do.
De vet inte vad de ska göra.
There's no great evangelist come along.
För det är inte så att någon stor evangelist har kommit och predikat.
There's no mighty man that stirred this.
Ingen mäktig Guds man som har väckt upp detta.
But yet people are beginning to repent of their sins.
De kristna börjar omvända sig från sina synder.
And they're beginning to spend time in prayer.
Och börjar ta tid i bön.
I hear of things like that in Russia.
Jag hör talas om liknande saker i Ryssland.
I hear of things like that taking place, great move of God in Africa.
Jag hör talas om sådana här mäktiga väckelser från Herren i Afrika.
God is stirring all over the world.
Över hela världen så väcker Gud upp.
But it has to rise above what it did last time.
Men det måste nå längre än det du har gjort tidigare.
It is all right to meet God at Bethel.
Det är all right att möta Gud vid Betel.
But sometimes there has to be a going back to Bethel.
Men ibland så måste vi återvända till Betel.
Because Jacob didn't hear the message.
Därför att Jakob hörde inte budskapet.
Jacob never heard the message of Bethel.
Jakob, han fick aldrig tag i det här budskapet Gud gav vid Betel.
In order to get back to Bethel, there has to be a peniel.
För att vi ska kunna komma tillbaka till Betel så måste vi komma till ett peniel.
There has to be a spiritual awakening.
Det måste bli ett andligt uppvaknande.
And that's what we see in Jacob's life.
Och det är det vi ser i Jakobs liv.
We see a man that God wrestles with.
Vi ser en man som brottas med Gud.
And out of that wrestling, Jacob dies.
Och ur den brottningskampen så händer följande att Jakob dör.
And Israel begins to live.
Och så börjar Israel leva.
Israel, he that contendeth with God.
Israel, han som brottades med Gud.
Only when you have contended with God.
Det var när du har brottats med Gud.
Will the spiritual awakening take place with you?
Som det andliga uppvaknandet kan ske.
Now, Brother Potter, how do you draw that conclusion?
Hur har du kommit till den slutsatsen, Broder Potter?
The very first thing that Jacob does after his encounter with God.
Efter sitt möte med Gud så är det första Jakob gör.
At his first opportunity.
Det första bästa tillfället.
He builds an altar under God.
Han bygger ett altare åt Gud.
And he calls the name of the altar.
Och han ger altaret ett namn.
El Elohi Israel.
El Elohi Israel.
It means God, the God of Israel.
Det betyder Gud är Israels Gud.
He didn't name it El Elohi Jacob.
Han kallar det för El Elohi Jacob.
But El Elohi Israel.
El Elohi Israel.
God, the God of Israel.
Gud, Israels Gud.
Not Jacob's God, Israel's
inte
God.
Inte Jakobs Gud utan Israels Gud.
Not the flesh's God, but the Spirit's God.
Inte köttets Gud utan andens Gud.
He realizes for the first time in his
life. För första gången i sitt liv inser han.
There's a spiritual calling.
Att det finns en andlig Gud.
There's something to this calling that's far and above.
Det finns någonting i kallelsen som sträcker sig bortom
anything he's ever seen.
Allt det han tidigare har sett.
So he makes an altar.
Han bygger ett altare.
And there he sacrifices
to God.
Och där
offrar han åt Gud.
It's pretty easy to tell the fleshly Christian from the spiritual one.
Det är lätt att urskilja den kötsliga kristna från den andliga.
The fleshly Christian tries to use God to get what he can.
Den kötsliga kristna försöker använda Gud för att få ut så mycket som möjligt.
There will not be an altar in their life.
Kommer inte att finnas något altar i deras liv.
You see, an altar is where things die.
Altar är en plats där saker dör.
It was on these altars that they offered the animals.
På dessa altaren offrade man djur.
It was on these altars that they gave gifts to God.
På dessa altaren gav man gåvor åt Gud.
Every Christian needs an altar in his life.
Varje kristen behöver ett altar i sitt liv.
Many of us are praying for God to send the fire from heaven.
Många av oss ber att Gud ska sända sin eld från himlen.
But like it was in the days of Elijah.
Precis som det var på Elias tid.
The altar is broken down.
Altaret är nedbrutet.
When Elijah approached God that day.
Den dagen när Elia närmade sig Herrens ansikte.
The first thing he did was repair the altar of the Lord.
Första han gjorde det var att återupprätta och återuppbygga Guds altare.
One of the first things we need to do is repair the Lord's altar.
Och det är det första vi måste göra. Vi måste reparera och återupprätta Herrens altare.
If you want fire to come out of heaven.
Om du vill se eld komma från himlen.
If you want Holy Ghost fire in your life.
Om du vill ha heliga andes eld i ditt liv.
And the first thing you have to do is repair the altar.
Då måste du allra först reparera Guds altare.
I talk to Christians sometimes.
Ibland talar jag med kristna.
That they don't even know what it means to pray.
De vet inte ens vad det innebär att be.
They don't know what it means to sacrifice to the Lord.
De har inte sett vad det innebär att offra åt Herren.
God expects a sacrifice of your time.
Gud förväntar sig att du offrar din tid.
If you haven't got time for God, you're too busy.
Om du inte har tid med Gud, om du är allt för upptagen.
There was a man one time that was visited by the pastor.
En man fick ett besök vid ett tillfälle av en pastor.
And the man had quit coming to church.
Mannen hade slutat gå till kyrkan.
Quit fellowshipping the body of Christ.
Han hade slutat ha gemenskap med Kristi kropp.
And the man was working 7 days a week.
Han arbetade 7 dagar i veckan, mannen.
And he just told the pastor.
Och han sa helt enkelt till pastorn.
He said, I'm just too busy to come to church.
Jag har för mycket att göra. Jag hinner inte gå i kyrkan.
And the pastor walked out the door.
Pastorn han gick ut genom dörren.
It was a butcher shop.
Mannen var en slaktare. Han gick ut ur affären.
And the Lord spoke to the pastor.
Så talade Gud till pastorn.
So he turned around and went back in.
Han vände tillbaka in i affären.
And he looked the man in the eye.
Han såg mannen in i ögonen.
And he said, what if I had been deaf?
Och så sa han, hur skulle det vara om jag hade kommit nu och jag hade varit döden?
Would you have been too busy to die?
Hade du varit för upptagen för att dö?
And he turned around and walked out.
Och sen gick han ut igen.
Next Sunday the butcher was in charge.
Nästa söndag satt slaktaren på kyrkbänken.
If we're too busy to pray.
Om vi är allt för upptagna för att hinna be.
We're too busy.
Då är vi allt för upptagna.
That's part of the sacrifice of our life to God.
Vi måste offra en del av vår tid åt Herren.
I have 24 hours every day.
Varje dygn äger jag 24 timmar.
And I need to take some of that time.
Jag måste ta en del av den tiden.
And of my life.
En del av mitt liv.
And offer it back to God.
Och offra tillbaka det till Herren.
But when a Christian begins to see spiritual things,
när en kristen börjar upptäcka andliga saker,
then they begin to see the need of sacrifice.
Så börjar de också upptäcka behovet av offer.
This is the first thing that Jacob does.
Det är det första Jakob gör.
He begins to see the need of sacrifice in his life.
Han börjar upptäcka behovet av offer i sitt liv.
His spiritual mind has been awakened.
Hans andliga sinne har väckts.
Then God speaks to Jacob.
Sen talar Gud till Jakob.
After Peniel.
Efter Peniel.
And he says, "Now I want you to go back to Bethel."
Nu vill jag att du ska återvända till Betel.
Arise and go to Bethel.
Res dig upp och gå till Betel.
Genesis 35.
Första Mosebok 35.
And he says the first thing he says there.
Och det första han säger då.
When you get there, make an altar.
När du kommer dit, så bygger du ett altare.
The second thing you do before you go.
Och det andra du ska göra innan du går.
Is to put away all the strange gods.
Det är att du ska göra dig av med alla främmande gudar.
And to be clean and change your garments.
Och så ska du rena dig och byta kläder.
There's a cost to going to Bethel.
Det finns ett pris att betala när vi ska återvända till Betel.
The first thing that God requires of going back to the house of God.
Det första Gud kräver när vi återvänder till Guds hus.
And remember, we are the house of God.
Och kom ihåg att vi är Guds hus.
How many of you knew that?
Hur många kände till det?
You want to go back to restoration with God?
Vill du gå tillbaka och återuppbygga tillsammans med Herren?
You want to see God restore revival in your life?
Vill du se Gud återuppbygga väckelse i ditt liv?
And the first thing is remember that you're the house of God.
Då måste du först inse att du är Guds hus.
And the second thing is that you have to put altars in your life.
Och det andra är att du måste bygga upp altaren i ditt liv.
There can be no Bethel without an altar.
Det kan inte finnas något Betel utan ett altare.
And if you're going to mean business with God.
Om du verkligen menar allvar med Gud.
You must put away all the strange gods.
Måste du lägga bort alla de orena kläderna.
And to be clean.
Bli ren.
And to change your garments.
Och byta dina kläder.
Is he talking about the outward cleansing?
Talar han nu om att tvätta sig med tvål och vatten?
No.
Nej.
Jesus said.
Jesus sa.
Now are you clean through the word which I've spoken to you?
Ni är redan rena genom det ord som jag har talat.
Paul tells us in Ephesians 5.
Paulus säger i Efesierbrevet 5.
That the church will be washed with the washing of the water of the word.
Att församlingen ska renas genom vattnets bad i kraft av ordet.
He also talks about our garment.
Han talar också om vår klädnad.
He said change garments here.
Byt klädnad, byt kläder.
And to change garments means to put on the robe of righteousness.
Och det innebär att byta ut vår egen rättfärdighet mot Guds rättfärdighet.
The righteousness of the Lord.
Herrens rättfärdighet.
And that righteousness should be without spot or blemish or wrinkle.
Och den rättfärdigheten, den ska vara ren, den ska vara utan fläck och utan skrynkla.
And then will the church be a glorious church?
Då kommer församlingen att vara en förhärligad, underbar församling.
I cannot believe the Lord is returning for a child bride.
Jag kan inte tänka mig att Herren kommer tillbaka till denna jorden för att hämta en barnbrud.
I cannot believe he's coming after a defeated church.
Jag tror inte att han kommer tillbaka för att hämta en besegrad församling.
Paul said that the agenda of the Holy Spirit.
Paulus säger att den helige andes schema
was to present to him a glorious church.
Uppgift var att förvandla församlingen till en härlig, förhärligad församling.
And I want to be part of that glorious church.
Jag vill vara en del av den här förhärligade församlingen.
I want to be one of those that's ready and awakened.
Jag vill vara en av de som är redo och vakna.
Who have the altar built.
Som har altaret upprättat.
Who've put away all the strange things.
Som har gjort sig av med alla främmande gudar och andra saker.
And have become clean and changed my garments.
Och som har blivit renad och bytt kläder.
All right, God gets Jacob back to Bethel.
Gud återför Jakob till Betel.
And the first thing he says to Jacob.
Första Gud säger till Jakob.
He said, I want to get this straight now.
Nu vill jag ha en ordning på det här.
He says, your name is Israel.
Du heter Israel.
And I am God.
Och jag är Gud.
It's always good to get that straight.
Ja, det är bra att få ordning på de sakerna.
Who you are and who God is.
Vem du är och vem Gud är.
There's a lot of people want to be God.
Många av oss som vill vara Gud.
But we're not going to be God.
Men vi kommer aldrig att bli Gud.
He's going to be God.
Därför att han ska vara Gud.
And if we can understand that.
Om vi kan fatta det.
We can fill our place. Amen.
Då förstår vi vilken plats och vilken position vi ska ha.
Your name is going to be Israel.
Du ska heta Israel.
Contender with God.
Som kämpar med Gud.
And I'm going to be God.
Och jag ska vara Gud.
And that's what the Christian life really is all about.
Det är vad det kristna livet handlar om.
Is we keep contending with God.
Vi fortsätter att vandra med Gud.
God keeps calling us to these places.
Gud fortsätter att kalla oss till de här platserna.
And whenever there are things in our life,
och så fort det är saker i vårt liv
that blind us,
som förblindar oss
to spiritual things,
inför det andliga,
God's going to bring you into conflict.
Då kommer Gud att sända en konflikt.
Until you come in and contend with him.
Och så du återvänder så brottas du med Gud.
Have you ever wrestled with God in prayer?
Har du någonsin brottats med Gud i bön?
Have any of you ever done that?
Har någon av er gjort det?
You know what I'm talking about?
Vet ni vad jag pratar om?
You got such a burden on your heart.
Du får en stark börda i ditt liv.
You're hurting.
Det gör ont.
You're like Jacob was.
Du blir sårbar. Du blir som Jakob var.
You can't go forward. You can't go
backward. Du har ingenstans på vägen. Du kan inte gå dit. Du kan inte gå dit. Du är fast i ett hörn.
And you lay hold of God.
Och så vänder du dig till Herren och tar tag i honom.
And he lays a hold of you.
Och han tar tag i dig.
And after a while.
Och när ni brottas efter ett tag.
You begin to see the flesh.
Bör du upptäcka köttet i ditt liv.
You begin to see that what you've been doing isn't right.
Och så bör du upptäcka att det du har hållit på med inte är rätt.
And you begin to see what God wants in your life.
Och du börjar se vad Gud är ute efter, vill ha i ditt liv.
You have contended with God.
Då har du brottats med Gud.
And the spiritual part of you has won.
Och den andliga människan i dig har vunnit.
You're on your way from moving to Jacob to Israel.
Och då är du på väg att förvandlas från Jakob till Israel.
Your name is Israel and my name is God.
Du heter Israel och jag är Gud.
Then God says, be fruitful and multiply.
Och sen sa Gud, du ska föröka dig. Du ska vara fruktsam.
Then he makes the promise about a nation.
Och han ger ett löfte om att bli en nation.
And a company of nations shall be of thee.
Och en mängd nationer ska utgå ifrån dig.
King shall come out of thy loins.
Konungar ska utgå från din land.
And I will give unto your seed this land.
Och det här landet ska jag ge som en gåva till din säd.
Now God had many promises here.
Gud gav många löften.
And God explained the promises he made before.
Och Gud förklarade de löften han hade gett innan.
And he enlightened upon those promises.
Och han kastade sitt ljus över dessa löften.
These are the same promises God made before.
Det är samma löften som Gud har gett innan.
But he gives more enlightenment upon those promises.
Men han kastar mer ljus över löftena.
Don't you love it when God begins to enlighten the promises he gives?
Är det inte underbart när Gud bara kastar ljus över de löften du har sett?
Has God ever made you a promise?
Har Gud någonsin gett dig ett löfte?
Has he ever gave you a hope or a vision or something?
Har någon gång gett dig hopp eller en vision eller någonting?
And then a while later he begins to tell you more about it.
Och så går tiden och så plötsligt börjar han uppenbara mer.
Begins to explain more.
Börjar förklara mer.
He begins to reveal himself more.
Han börjar uppenbara sig själv mer för dig.
That's what I love about God.
Oh, det älskar jag detta.
That's what my heart cries for.
Och det ropar mitt hjärta efter.
To hear God.
Att höra Gud.
To know his will for my life.
Att känna hans vilja för mitt liv.
To have a greater revelation of God.
Att ha en större uppenbarelse av Gud.
Of his person.
Av hans person.
And of how that I'm going to fit into that plan of God.
Hur jag ska passa in i Guds plan.
Don't you want to know where you fit in God's plan?
Vill inte du veta var du passar in i Guds plan?
Is it enough just to blindly go through life?
Eller räcker det med att bara blint gå genom livet?
Don't you want to know where you belong in the plan of God?
Skulle du inte vilja veta var du hör hemma i Guds plan?
You can.
Det kan du få.
And there is coming to the church an awakening.
Och det kommer till församlingen nu ett uppvaknande.
We've been praying for revival.
Vi har bett för väckelse.
There are several ministers in our town.
Det finns flera Herrens tjänare i vår stad.
And we meet together every Wednesday.
Varje onsdag träffas vi.
And we pray.
Och vi ber.
We seek the face of God.
Söker Herrens ansikte.
We're asking God.
Vi ber
Gud for revival.
Om väckelse.
We want God to send revival.
Vi vill att Gud ska sända väckelse.
And we pray for these things.
Vi ber för de här sakerna.
But I begin to discern something from the Spirit.
Och så har jag börjat urskilja någonting i Herrens ande.
Revival doesn't just fall.
Det är inte så att väckelse bara faller ner.
It's preceded by something.
Det föregås av någonting.
There are things that happen before revival.
Det finns saker som äger rum innan väckelsen bryter fram.
And we're going to discover some of those things.
Och vi ska upptäcka en del av de sakerna under den här veckan.
We're going to learn what some of these things are.
Vi ska lära oss vad en del av de sakerna handlar om.
So when God begins to deal with our life.
Så att när Gud börjar handla i våra liv.
That we can surrender that to God.
Så kan vi underordna oss Guds handlande.
We can say yes to God.
Och säga ja till Gud.
Jacob didn't have to say yes to God.
Jakob hade inte behövt säga ja till Gud.
Jacob could have said I'm going to have it my way or not at all.
Jakob hade kunnat vara envis och säga att antingen blir det på mitt sätt eller också blir det ingenting.
He could have hardened his heart against God.
Han kunde ha förhärdat sitt hjärta i förhållande till Gud.
You know, that's one of the things I love about the Bible.
Det är en sak som jag tycker om med Bibeln.
It tells us the good and the bad.
Det är att vi får veta både det som är gott och det som är dåligt.
There were men who turned hard against God.
Det finns exempel på människor som förhärdade sina hjärtan mot Gud.
Men that God had blessed.
Människor som Gud hade välsignat.
There's the story of King Saul.
Vi har berättelsen om Saul, kung Saul.
God chose him to be king of Israel.
Gud utvalde honom för att han skulle vara kung över Israel.
Exalted him to that place.
Han gjorde honom stor i nationen.
Gave him all the wonderful things of life.
Han gav honom allt det där underbara vi kan få i livet.
And yet when he was tried he failed.
Men när han prövades så föll han.
When it came to his moment of contending with God he failed.
När han kom till sitt ögonblick då han skulle brottas med Gud, kämpa med Gud, då föll han.
He doesn't trust God.
Han litar inte på Gud.
He has to do it himself.
Han måste göra det på sitt eget sätt.
He chooses to side with flesh.
Han valde att göra gemensam sak med köttet.
Rather than the elements of the spirit.
Hellre än att vandra i anden.
In that passage there's something that strikes right to the heart.
Och det finns någonting i det sammanhanget som rör vid hjärtat.
Samuel comes to him.
När Samuel kommer till Saul.
And he said, Saul, what have you done?
Och säger, Saul, vad är det du har gjort?
And I want you to hear these words this morning.
Detta är viktigt att du hör den här morgonen.
God through the prophet Samuel says something to Saul.
Gud säger någonting genom profeten Samuel till Saul.
He says, now at this time.
Just nu. I det här ögonblicket.
God would have established your kingdom forever.
Så skulle Gud upprättat och etablerat ditt rike för evigt.
But now it will be taken from you.
Men nu kommer det att tas ifrån dig.
At the same moment's time there was two possibilities.
I det ögonblicket fanns det två möjligheter.
If Saul had believed God.
Om Saul hade trott på Gud.
His kingdom would have been established in Israel forever.
Hade hans rike blivit etablerat och upprättat för alltid.
But because of his disobedience and rebellion.
Men på grund av sin olydnad och sitt uppror.
He lost it all.
Förlorade han allt.
Jacob didn't have to submit to God.
Jakob behövde inte underkasta sig Gud.
He could have been one of the rebellious ones.
Han kunde valt att bli en av de upproriska.
God could have put him aside and raised up somebody else.
Och Gud kunde ha satt honom åt sidan och rest upp någon annan.
But thank God Jacob did see something.
Men prisad var Herren, så såg Jakob någonting.
And he began to awaken spiritually.
Och så började han vakna andligen.
The rest of Jacob's life.
Resten av Jakobs liv
is indicative of a man that has or is going through spiritual awakening.
Handlar om en man som går igenom ett andligt uppvaknande.
God becomes the first consideration of his life.
Gud blir det främsta i hans liv.
He becomes spiritually minded.
Han blir andligt sinnad.
The difference between the natural mind and the spiritual mind.
Skillnaden mellan det naturliga sinnet och det andliga sinnet
is what is first in your life.
Det är frågan vilket som är först i ditt liv.
Are you looking to use God?
Har du den här inställningen att du söker hur du ska kunna utnyttja
for
Gud
what you want?
För dina egna syften?
Or are you looking for God to use you?
Eller söker du efter Gud för att han ska kunna använda dig
for what he wants?
För sina syften?
That's the difference.
Det är skillnaden.
To be naturally minded is death.
Det naturliga sinnet är död.
Saul was naturally minded.
Saul hade ett icke efter sitt naturliga sinne.
He lost the kingdom and lost his life later on.
Förlorade han riket och förlorade senare sitt liv.
Died in disgrace before God.
Han dog vanärad inför Gud.
But to be spiritually minded.
Men att vara andligt sinnad.
Is life and
det är liv,
peace.
Det är trygghet och frid.
You minister life instead of death.
Då betjänar du med liv istället för död.
That's one of the greatest things about what I'm talking about.
Och det är det fantastiska med det jag talar om.
Is the ability to minister life to people.
Det är det här ljuvliga med att kunna vara en tjänare i liv åt människor.
And peace.
Och frid.
There are people today that are seeking peace with God.
Finns människor som söker frid med Gud.
And their biggest problem is they're fleshly minded.
Men deras största problem är att de ger efter för det kötsliga sinnet.
And they cannot know peace with God.
Och på den vägen kan man inte ha frid med Gud.
Not that great peace.
Inte den där stora friden.
Until they become spiritually minded.
Först måste de få ett andligt sinne.
To be spiritually minded is life and peace.
Och det innebär liv och frid.
Let God do in your life what he wants to do.
Låt Gud göra det han vill i ditt liv.
Let him confront you.
Låt honom konfrontera dig.
Let him help you.
Låt honom hjälpa dig.
Because when he wrestles with you.
Därför att när han brottas med dig.
He's only trying to do one thing.
Försöker han bara göra förverkliga en sak.
And that is to bring out the spiritual part of your life.
Att få fram det andliga i ditt liv.
I was complaining to God one time.
Det var vid ett tillfälle när jag klagade inför Gud.
Have you ever done that?
Har du gjort det någon gång?
Have you ever say God, if you was me and I was you, I wouldn't treat you this way?
Har du någon gång tänkt så här och kanske sagt att Gud, om jag var du och du var jag, så skulle inte jag behandla dig på det sättet?
Well, I was complaining one day to the Lord.
Ja, det var ett tillfälle när jag beklagade mig inför Gud.
About all the difficulties of my life.
Över alla svårigheter och problem jag hade i livet.
God, I have had so many problems.
Och Gud, du vet, jag har haft så många problem.
In fact, I told him one time.
Och jag sa faktiskt till Gud vid ett tillfälle.
I said, there's no need for me to go to hell.
Gud, det finns ingen anledning att jag ska gå till helvetet.
Because I've lived in it ever since I've been here.
Därför att jag har ju levt i ett helvete så stor del av mitt liv.
I was really disappointed.
Jag var verkligen besviken.
And it was then that God began to deal with me.
Ja, det var då Gud började ta itu med mig.
All of those things that he had allowed to happen in my life.
Allt det där som han hade tillåtit hända i mitt liv.
Revealed God to me.
Det uppenbarade Gud för mig. Jag fick se Gud genom det.
All he was doing was answering my prayer.
Och allt sammans detta handlade egentligen om att han besvarade mina böner.
I said, God, I want to know you.
Jag hade bett. Gud, jag vill lära känna dig.
I want you to reveal yourself to me, God.
Jag vill att du ska uppenbara dig för mig, Gud.
And that's what he did.
Och det var precis vad han gjorde.
I wish there was another way.
Jag önskar att det fanns en annan väg.
I really wish there was another way.
Det önskar jag verkligen.
But there's not.
Men det gör det inte.
It cost something for God to reveal himself to you.
Det kostar någonting för Gud att uppenbara sig för dig.
It cost something.
Det kostar någonting.
But it's worth it.
Men det är värt det.
When God reveals himself to the children of Israel.
När Gud uppenbarade sig för Israels barn.
Now sometimes they saw him and sometimes they didn't.
Så var det så att ibland såg de honom och ibland såg de honom inte.
But couldn't this great God that we have, couldn't he have just rolled out the red carpet through the wilderness for them?
Skulle inte Gud, som vi ser det, alltså ha kunnat rulla ut en röd matta för dem genom öknen?
Couldn't he have made it just easy, easy, easy all the way
skulle
through?
Skulle inte Gud kunnat underlätta för dem och gjort det bekvämt och lätt?
But he didn't.
Men han gjorde inte det.
It's one problem after another.
Det ena problemet avlöser det andra.
Why?
Varför?
Because God wants to reveal himself.
Därför att Gud vill uppenbara sig själv.
But there's something about the revelation of God you need to know.
För det är någonting med Guds uppenbarelse som du behöver veta.
Have you ever prayed for God to reveal himself to you?
Har du någonsin bett Gud uppenbara sig för dig?
Have you ever prayed?
Har du någonsin bett det?
God reveal yourself?
Gud uppenbara dig för mig.
There will never be a revelation of God to you.
Det kommer aldrig att finnas någon uppenbarelse av Gud för dig.
unless it reveals to you something about yourself.
Utan att det samtidigt uppenbarar någonting för dig om dig själv.
The angel of God said to Jacob.
Guds ängel sa till Jakob.
Who are you?
Vem är du?
What is your name?
Vad heter du?
Do you think God didn't know who he had a hold of?
Tror du att Gud inte visste vem du var han höll på att brottas med?
Do you think God goes around in the middle of the night grabbing people and pushing their face in the mud?
Tror du Gud håller på det sättet att jaga upp människor mitt i natten, ta tag i dem och pressa ner dem i smutsen?
And then in the morning he said, whoops, got the wrong guy.
Och så säger Gud så här att när ljuset kom morgon, hoppsan, det var visst fel person det här.
No, I don't
believe that. Jag tror inte att Gud gör så.
God sees everything.
Gud ser allt.
Day or night.
Både dag och natt.
God knew who he had a hold of.
Gud visste vem man hade fått tag i.
Who are you?
Vem är du?
What's your name?
Vad heter du?
And Jacob whispered, Jacob.
Och Jakob han viskade, Jakob.
Jacob means conniver.
Det betyder bedragare.
Manipulator.
Manipulera.
Crook.
Skurk.
For the first time in Jacob's life.
Första gången i sitt liv.
He realized what that he was, what his name implied.
Insåg Jakob vem han var och vad hans namn betydde.
He has a revelation of God.
Han har här en uppenbarelse av Gud.
But he also has a revelation of himself.
Men han ser också uppenbarelsen av vem han själv är.
When Isaiah meets God.
När Jesaja möter Herren.
Oh, Isaiah, he's praying in a big way.
Då ber Jesaja på ett mäktigt sätt.
Oh, God, wonderful things, you know.
Oh, Gud, vad fantastiskt det är. Vilka underbara saker som finns
and
i ditt rike.
Isaiah prophesies seven things.
Jesaja profeterar sju saker.
There are seven woes in the first few chapters.
I det första kapitlet ser vi sju verop.
But how many of you know what the eighth woe is?
Men hur många känner till vad det åttonde V-ropet från Jesaja är?
You know what the eighth woe is?
Vet du vad det sjunde V-ropet är?
In the year that King Uzziah died.
I det år kung Uzzia dog.
Isaiah said, I lifted up my eyes and I saw the Lord.
Jesaja att han lyfte upp sina ögon och så såg han Herren på en tron.
And he said, woe is me.
Och han sa, ve mig.
Woe is me.
Ve mig.
For I am unclean.
För jag är en oren människa.
I'm undone.
Jag förgörs.
I need your help.
Jag behöver din hjälp.
When there is a revelation of God.
När det finns en Herrens uppenbarelse.
There's a revelation of self.
Då finns det också en uppenbarelse. Amen. Över vårt jag.
When God reveals himself to Job.
När Gud uppenbarar sig själv för Job.
Job has for 37 chapters Job talks about how righteous he is.
I 37 kapitel kan vi läsa Jobs berättelse om hur rättfärdig han är.
And God rebukes him from the 38th chapter through the 41st chapter.
Från kapitel 38 till kapitel 41 så tillrättavisar Gud Job.
What's he rebuke him for?
Varför tillrättavisar Herren Job?
For his self-righteousness.
Han tillrättavisar honom för hans självrättfärdighet.
In the 42nd chapter.
I 42 kapitlet.
Job says.
Så säger Job.
I've heard of you.
Tidigare har jag hört om dig. Det är bara hörsägner.
But now I see you.
Men nu ser jag dig.
And I hate myself.
Och nu avskyr jag mig själv.
He's really been in love with himself up to this time.
Fram till den punkten när han mötte Gud så har han verkligen varit förälskad i sig själv.
And now he says, "I hate myself."
Nu säger han, jag hatar mig själv.
And he repented.
Och omvände sig.
Of his self-righteousness.
Från sin självrättfärdighet.
Do you see what I'm driving at?
Ser du vad jag försöker uppnå fram till det här?
When there is a true revelation of God.
När det finns en sann Herrens uppenbarelse.
To you personally.
Till dig personligen.
There's going to be an uncovering of self.
Så kommer din själviskhet eller jaget i det att avslöjas.
And this is how God changes us.
Och det är så Gud förvandlar oss.
In all of my walk with God.
Under hela mitt liv, hela min vandring med Herren.
There are many times I've been hurt.
Så finns det många tillfällen när jag har sårats.
And injured by Christian friends.
Blivit skadad av kristna vänner.
injured by the world,
skadad av världen,
by family, by church members,
genom familjen, genom församlingsmedlemmar.
And I would go to God.
Och så går jag då till Gud.
And I would say I'm hurt, God.
Och så säger jag, jag är sårad, Gud.
And then eventually God would speak to me.
Och så småningom talar då Gud till mig.
And I would learn that you can't hurt a dead man.
Och då har jag insett, för Herren visat mig att man kan faktiskt inte såra en död människa.
If something hurts, it's because it's alive.
Om det gör ont, så borde bara att det lever.
Should I say that again?
Det här är värt att upprepas.
You can't hurt a dead man.
Du kan inte såra en död människa.
But you can hurt a living man.
Men du kan såra en levande människa.
And where flesh still lives.
Och medan vårt kött fortfarande lever.
It will hurt.
Så kommer vi att bli sårade, känna oss sårade.
And when you take that hurt to God.
Och när man kommer med den smärtan från de såren till Gud.
He reveals himself.
Då uppenbarar han sig själv.
And a part of us dies.
Och då ser vi oss själva, så dör en del av oss.
The cross becomes a reality.
Korset blir en verklighet.
And we become more spiritually minded.
Och så blir vi mer andligt sinnade.
And less fleshly minded.
Och mindre kötsligt sinnade.
Oh, I wish it happened all at once.
Och jag skulle önska att det hände så här snabbt i ett ögonblick.
But it doesn't.
Men så går det inte till.
Well, I've been preaching a long time.
Nu har jag predikat länge.
That's nothing unusual, though, is it?
Nej, det är ju inget ovanligt i och för sig.
But I've said what I wanted to say.
Jag har sagt det jag ville få sagt.
And I trust the message has touched your heart this
morning. Jag är säker på att budskapet har rört vid ditt hjärta den här morgonen.
We're going to pray together.
Och så ska vi be tillsammans.
And we're going to ask God to bring these things to fruition in our lives.
Och så ska vi be att Herren ger oss den här uppenbarelsen i våra liv.
Father, we come before you now in the name of Jesus.
Fader, vi kommer inför dig nu i Jesu namn.
And Lord, we know that we have been too fleshly minded.
Och vi vet att vi har varit alltför kötsligt sinnade.
Like Jacob, we have really met God.
Precis som Jakob så har vi verkligen mött dig, Gud.
And you have revealed yourself to us.
Och du har verkligen uppenbarat dig för oss.
But we've been so fleshly minded.
Men vi har varit så kötsligt sinnade.
And we've sought you for the things that pleased us.
Och vi har faktiskt sökt dig för sånt som behagade oss.
And not the things that pleased you.
Och inte så mycket för de saker som behagade dig.
Awaken us, Lord.
Väck oss, Gud.
Awaken us unto the spiritual things.
Väck oss över det andliga.
Make us to understand that you have a reason for us being a Christian.
Få oss att inse och förstå att du har ett skäl och en plan bakom att göra oss till kristna.
That you have a plan for our life.
Du har en plan för våra liv.
And help us to die to that which is fleshly.
Hjälp oss att dö från det som är kötsligt.
And awaken unto that which is spiritual.
Börja leva och vakna inför det som är andligt.
Father, take the message today.
Ta budskapet idag.
And bless it to everyone's heart who hears.
Och välsigna det till vars och ens hjärta som är här.
In Jesus' name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
God bless you.
Gud välsigne dig.
Amen.
Amen.